Ja, vänner. Vi ska läsa Bibeln ikväll om ett ämne som är både viktigt och kontroversiellt och ständigt aktuellt. Jag är uppvuxen i pingströrelsen, kristen familj. När man växer upp och är tonåring och börjar bli vuxen själv, så omprövar man många saker som man har lärt sig när man växte upp, både av sina föräldrar och sen även i de församlingar man tillhört. Man stöter och blöter gamla sanningar, och ibland kommer man fram till att det man har lärt sig, det stämmer, så då behåller man det. I andra avseende så ändrar man sig, för man upptäcker att sanningen var en annan än den man kanske lärde sig i omgivningen man växte upp. Det här som vi ska titta på nu, väldigt, väldigt, väldigt ytligt och översiktligt, är ett ämne där jag har ändrat mig. Jag kommer ihåg när jag gick på bibelskolan i Stockholm, var drygt 20 år, så tillhörde jag i de allra flesta frågor en minoritet i klassen. Vi var väldigt oeniga om många saker. Men i den här frågan, när det gäller hur man ska se på män och kvinnor och samspel mellan män och kvinnor i församlingen och så vidare, och i familjen, så tillhörde jag majoriteten. Jag var liberal. Jag tänkte mycket som samhället gjorde. Jag har ändå vuxit upp. Jag är betydligt yngre än de flesta av er, vuxit upp i ett samhälle som var präglat av jämställdhet och jämlikhet. Och det där har ju blivit ännu mer präglat av det. Och inte bara så att man, det som en gång började med lika lön för lika arbete, har ju utvecklats steg för steg till en situation där vi säger att män och kvinnor finns inte. Utan allt är bara påhittat, va. Och det var väl egentligen först när jag hade gift mig och vi hade varit gifta några år och jag upptäckte att det var vissa saker som inte fungerade, därför att jag inte hade klart för mig hur det här var med manligt och kvinnligt, och vad är egentligen en man, vad är egentligen en kvinna. Och jag började studera Bibeln kring det här då, och även fick hjälp av en del predikanter jag lyssnade på, som jag började upptäcka att här finns ett område som är totalt bortglömt eller undangömt. Och nästan aldrig har jag under hela min uppväxt hört någon tala om de här sakerna och hur viktigt det är att vi har klart för oss det. Och en anledning till att det är så viktigt, det är att det här är inte bara, när vi talar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt och tittar på familjen och äktenskapet och hur vi är skapade och fortplantning och vad det nu kan vara för någonting, så är det inte bara en fråga om hur Gud en gång designade det här. För att det ser vi när vi läser Bibeln, att manligt och kvinnligt är hans idé. Det är hans idé från början. Och han har tänkt ut det här därför att det också tjänar som en ständig påminnelse om någonting som är minst lika viktigt, nämligen hans frälsningsverk. Men ta bara det här med äktenskapet till exempel. Så är relationen mellan mannen och kvinnan, vi ska läsa om det nästa vecka, detta är en bild på relationen mellan Jesus och församlingen. Va? När vi angriper äktenskapet manligt och kvinnligt, då ger vi oss indirekt på Jesu försoning. Va? Därför att det ena ska peka på det andra, som ska peka, de ska peka på varandra hela tiden. Va? Här har jag ändrat mig. Jag har ändrat uppfattning. I många andra frågor så står jag kvar i det jag lärde mig när jag växte upp. Och jag tänker att de som undervisade mig hade rätt. Men här har jag ändrat uppfattning. Och jag står nog för en uppfattning i det här som gör att jag inte kan jobba i 95% av de svenska frikyrkliga församlingarna i princip. Om jag skulle lära ut det här. För att det är så pass kontroversiellt. Ja, och det är så pass känsligt att ta upp överhuvudtaget. Det här är väl helst sånt som vi inte vill kanske prata om. Men jag tror att det är viktigt. Och jag skulle vilja läsa Bibeln med er. Och vi kan bara skrapa på ytan ikväll. Jag kan göra er nyfikna bara. Och jag skulle vilja börja första Mosebok. Nu har det här bärighet i alla möjliga sammanhang. Men det är tre områden som jag tycker att det här påverkar. Dels vår syn på skapelsen. Vår syn på familjen. Och vår syn på församlingen. Hur manligt och kvinnligt relaterat till det. Och då vill jag börja första Mosebok. Kapitel 1. Och så vill jag läsa vers 26 och en bit framåt. Och är precis i början av skapelsen. Och då säger Gud så här. Låt oss göra människor till vår avbild för att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet. Över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, se jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och på alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Och som vers 31, Gud såg på allt han hade gjort och ser det var mycket gott. Och det blev afton, det blev morgon, det var den sjätte dagen som Gud skapade människan. Här ser vi hur Gud skapar människan till man och kvinna. Så man och kvinna är hans tanke. Och vad man ser i första kapitlet här väldigt tydligt är att man och kvinna, det finns ingen skillnad mellan man och kvinna i möjligheten till relation med Gud. Det är väldigt, väldigt viktigt. Den vertikala relationen, där finns det en fullständig jämlikhet. Det går liksom inte att gradera den på något sätt. Utan och vi är båda lika mycket Guds avbild. Va? Det finns liksom ingen skillnad där. Och så kommer man till andra kapitlet. Där förändras det här lite grann. Och då står det i 15 versen första Mosebok. För om första kapitlet handlar om den vertikala relationen. Vårt förhållande till Gud som människor. Så i andra kapitlet så benar Gud ut hur vi ska förhålla oss till varandra mera. Då är det ett horisontellt perspektiv då, mera. Och då står det i 15 versen så här. För det första är det intressant att se i 7 versen att Herren Gud formade människan av stoff från jorden och blåste in livsand i hennes näsa, så blev människan en levande varelse. Detta är vad Gud gör med Adam. Sen när han skapar Eva så tar han en del av Adam och skapar Eva. Men det är lite längre fram. 15 versen. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Världens äldsta yrke, bonde, ser ni man? Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För en dag du äter av det ska du döden dö. Herren Gud sa det. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. En som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur. Alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar, åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben. Jag ska bara flika in. Egentligen står det inte revben. Han tog ut en liten bit, står det bara, av sidan. Man har övertolkat den när man översatt den. Och fyllde dess plats. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa, och sen vers 23, där är poesi faktiskt i grundtexten. Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, till av man har hon tagit. Därför ska en man lämna sin far och sin mor, hålla sig till sin hustru, och de ska vara ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Ser ni att här har vi ett horisontellt perspektiv. Mannen och kvinnan i samarbete för att råda över jorden. Man namnger djur. Han ska odla och bevara, står det. Mannen behöver en hjälp. Ordet hjälp där är ett väldigt starkt ord som ofta används som Gud. Det är inte fråga om någon hjälpreda bara, utan det är någon som verkligen behövs för att den andra inte klarar sig utan. Och sen brister han nästan ut i en poetisk lovsång, vers 23, där han upptäcker då kvinnan. Wow, vad är det nu jag får se för någonting? Va? Och så står det där om hur äktenskapet instiftas. Mannen lämnar sin far och sin mor, håller sig till sin hustru. De blir en kropp, ett kött. Så vers, kapitel 1, ett vertikalt perspektiv, och sen har vi ett horisontellt perspektiv. Och här ser vi redan vissa skillnader i det horisontella. Inte det vertikala, men horisontellt, här ser vi har olika roller, olika funktion. Inte olika värde, utan olika roller och funktion. Sen kommer det tråkiga då, syndafallet. Och då förändras det här ytterligare på grund av att synden kom in i världen. Ni vet att de åt av den här frukten. De upptäckte att de var nakna. De gömde sig för Gud när han kom gående i lustgården. De blev förskräckta. Och när Gud frågar, vad har ni gjort? Så skyller de på varandra. Direkta främlingskapet växer fram mellan man och kvinna. Och det är precis det här vi ser i världen. När män och kvinnor vänder sig mot varandra. När feministerna hatar män och när maskulinisterna hatar kvinnor. Båda sidor, va? Och egentligen är vi, som vi läste, vi är tänkt att leva i en fullständig harmoni med varandra och komplettera varandra. Så när vi ser på det här i ett bibliskt perspektiv så bejakar vi både likheter och skillnader, därför att vi blir en enhet tillsammans. Men vad som händer här när synden kommer in i världen, det är att djävulen delar på män och kvinnor och får dem att hata varandra. Det är förskräckligt, va? Och så skyller man på varandra. Det är ditt fel att det är så här. Och så skyller den andra på den andra. Och så skyller alla på ormen till slut. Men följderna av det här då. Från vers 16 i tredje kapitlet. Står det om en del. Då blev det en del förändringar igen här. Till kvinnan sade han. Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Till Adam sa han, du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törn och tistel ska den bära åt dig. Du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd. Till dess du vänder åter till jorden. Till av den har du tagits. Jord är du och jord ska du återbli. Mannen gav sitt namn. Sin hustru namnet Eva. Till hon blev en moder till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn. Åt Adam och hans hustru. Och klädde dem. Herren Gud sa. Se, människan har blivit som en av oss. Med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen. Och även ta av livets träd. Och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort den från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagit från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Mycket symbolik här. Man kan fundera på vad som är vad egentligen. Men det jag vill peka på här nu är att när precis innan Gud avkunnar den här domen så säger han att han ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, till ormen säger han, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. När Jesus, som det faktiskt talas om här, kommer och besegrar allt det onda, då är hans uppdrag att upphäva det här som händer här för att föra oss tillbaka till hur det var i kapitel 1 och 2. Alltså en likhet i relationen vertikalt, men fortfarande vissa skillnader horisontellt. En del, både i frikyrkan, men vi kan även se det i kyrkohistorien, gnostiska sekter, de tror att när vi blir frälsta, då upphävs alla skillnader mellan kvinnor och män också. Och att vi ska sträva efter att inte vara olika. Men det är fullständigt fel. Därför att Gud visar oss redan innan fallet att det finns skillnader mellan män och kvinnor som han har tänkt ut. Det var till och med så att gnostikerna första 300 år ungefär av kyrkohistorien. En del av dem menade att könen, alltså manligt och kvinnligt, uppstod i syndafallet. Va? Och när man blev frälst, då skulle man bli androgyn, va? Då skulle man bli könlös. Va? Det finns också ett apokryfiskt Thomas evangelium som säger att för att kvinnan ska bli frälst, då måste hon bli en man. Alltså egentligen samma tanke. Va? Feministerna säger idag, för att en man ska bli frälst, så måste han bli kvinna. Alltså det är samma tanke som kommer tillbaka, att bort med manligt och kvinnligt, vi vill inte ha det. Men det här är något positivt. Det är något Gud har skapat. Och visst, det har blivit stora bekymmer. Titta på vers 16. Här ligger en stor del av förklaringen till alla bekymmer som vi har med varandra. Sista delen av vers 16 så säger Gud så här: till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Utan att gå in på detaljer, det här kan förstås på det här sättet, och nu är jag väldigt rätt fram här, men så här kan man förstå det: kvinnans största bekymmer, så länge hon inte får uppleva frälsningen, det är att hon kommer att försöka manipulera och styra sin man. Det är vad det här betyder. Därför att när Kain sen blir frestad att döda Abel, så använder Gud exakt samma ord när han pratar och säger: håll bort synden, den har lust till dig, men du ska råda över den. Men nästa del, mannen med sin sida, han frestas att råda över kvinnan. Och ordet här är väldigt starkt, alltså förtryck, övergrepp, våld. Vad är det vi bråkar om hela tiden egentligen? Det är män som slår kvinnor. Och kvinnor som styr eller manipulerar sina män. Detta är en följd av synden alltså. Och detta är bland våra största bekymmer. Och det här är någonting som Jesus kom dö för att vi ska komma bort ifrån. Inga övergrepp från någon sida. För det är precis vad den här versen beskriver. Ja, och när jag har sagt detta så 90% av alla som lyssnar så blir jätteupprörda. Men man tittar på hur världen ser ut. Va? Det är ju så här det är. Va? Män och kvinnor som inte har upplevt frälsningen och inte förstår att vi ska älska varandra som Jesus älskat oss. Man tycker inte om varandra. Min fru jobbar på socialtjänsten och kan inte komma hem och berätta om enskilda fall. Alltså, men jag har hört saker ibland så jag tror inte att det... Jag fattar inte. Är det vuxna människor som berättar? Alltså? Det är inte klokt. Och människor gör mot varandra. Och de gör det mot den som de egentligen skulle älska mest av alla. Sin man. Eller sin hustru. Och vem går du ut över? Barnen. Mest av allt. Så att Jesus kom för att upphäva det här. Ingen våld, ingen förtryck, ingenting sånt åt något håll. Han vill återställa det till att vi får en sund relation uppåt och en sund relation med varandra. Och i familjen, hur ser det då ut när Jesus förändrar saker och ting? Efesierbrevet 5. Det här är ett sånt här ställe vi ska läsa nästa gång också. När vi pratar om äktenskapet. Då får vi läsa Efesierbrevet från vers 22. Och då måste man ha med allting för att det här ska berätta. Man kan inte bara läsa vers 22 och stanna där. Utan man måste läsa det som står i vers 25 också. Ni hustrur, underordnar era män så som ni underordnar er Herren. Till en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus ska hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen. Vi kan stanna där. Ser ni här va? Mannen ska ge sitt liv för sin hustru. Det är något helt annat än att förtrycka med våld. Va? Och kvinnan ska inte försöka styra och manipulera sin man. Utan när han är villig att offra sig så ska hon underordna sig. Tar man bara den ena av den här biten. Då blir det förtryck åt något håll. Va? Då blir det inte bra. Man behöver ha båda. Båda biten. Det krävs två för att dansa, brukar man säga. Det är alldeles sant. Det stämmer i det här fallet också. Va? Och det är det här som Jesus kom. För att jag satt och pratade med en feminist en gång om det här. På på ett teologiskt seminarium då. För då hade det här varit uppe då va. Och hon var väldigt mycket för att det skulle vara precis rättvist allting. Man ska tvätta lika många gånger i veckan. Man ska byta blöja lika många gånger i veckan. Alltså du vet, det blir liksom protokollföra då va. Så att jag har lagat mat 4 gånger. Nu är det din tur. Ja. Det blir väldigt mycket kärlek över då, eller hur? Och då sa jag så här. Men du, sa jag. Det står i Bibeln att mannen ska ge sitt liv för sin hustru och älska henne. För hon var gift med en man då. Tycker inte du att det är bra att din man är villig att göra det? Nej, sa hon. För det är inte rättvist. Det ska vara lika åt båda håll. Förstå vad hemskt det har blivit. Då frågar jag henne så här. Vem är det som bestämmer mest hemma hos er? Det vill hon inte svara på. Jag kan gissa vad svaret på den frågan. Men så här har det tänkt det vara. Som Jesus gav sitt liv. Så ska vi ge våra liv för våra hustrur. Vi kan hoppa till. Ja, vad ska vi ta? Första Petrusbrevet 3:1-7 kan vi ta. Det läste vi förra gången. Vi kan absolut inte läsa allting ikväll, men jag har skrivit upp några ställen där som ni kan läsa hemifrån. Och då har vi det som vi läste förra gången. På samma tema. Och det är faktiskt 7:e versen där som är, när vi pekar särskilt på, det gjorde vi förra gången också. Men från första versen. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män så att en man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv. När han ser hur gudfruktigt och rent hon lever i. Prydnad ska inte vara något yttre. Och så kommer en lång uppräkning här då. Vers 5. Så prydde sig också för de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrus med det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir hindrade. När det gäller den vertikala relationen. Så har vi precis samma möjligheter. Gud tar emot oss som vi är. Det är till och med så att han kallar oss, både män och kvinnor, för sina söner. Alltså vi är arvingar tillsammans med Jesus. Och i Kristus är vi alla bröder. Men i relation till varandra så har vi fortfarande lite olika. Vi är skapade på olika sätt. Vi är olika bra på olika saker. Och vi kompletterar varandra. Och det här är en sak som jag inte tänkte på när jag var alldeles nygift. Men jag ska upptäcka mer och mer faktiskt. Och som jag tror egentligen alla äktenskaper vill jobba på. Det är just det där att man lär sig att odla de delar som man faktiskt är bra på. Och komplettera den andra med det. Jag tror inte alls på det att vi ska hålla på och... Ta till exempel det här med när barnen är sjuka. Det är ju ett klassiskt exempel. Vem ska vara hemma med dem då? Ja, i ett modernt äktenskap idag, då räknar man. Så att det blir precis rättvist. Då är min tanke så här. Låt den vara hemma som gör det bäst. Hos oss har det varit så att jag har nästan alltid varit hemma när barnen var sjuka. Och det beror på olika saker. Dels att jag inte är lika rädd för sjukdomen som min fru är. Förlåt Eva om du hör inspelningen här, men så är det. Hon tycker det här, hon tycker det är jobbigare. Att torka spyor, ursäkta uttrycket, än vad jag är. Jag klarar det. Jag tycker inte om det, men jag klarar det på ett annat sätt. Och dessutom har jag nästan alltid haft ett jobb så jag kunde vara flexibel. Det har hon inte haft. Vad är den bästa lösningen då? Att jag stannar hemma. Inte att vi håller på att räkna, att det ska vara precis rättvist. Det är bara dumheter. Man gör saker och ting, man odlar de delar av sig själv som man är bäst på. Och sen kompletterar man det med den andra. Det är en bra förutsättning för ett lyckligt äktenskap tycker jag. För då kompletterar man på ett bra sätt. Ja, hur ser det här ut i församlingen då? Om ni vänder blad. Så vi kan inte läsa alla bibelställen. Men du ska säga någonting som eventuellt skulle kunna få mig att bli utskälld i vissa sammanhang. Men så här är det. Den vertikala relationen, där har vi samma möjligheter, män och kvinnor. Men det verkar finnas i Nya Testamentet två skillnader. Det första är att Gud verkar anförtro männen huvudansvaret när det gäller undervisningen. Och det är den ena skillnaden. Och det andra verkar vara huvudansvaret när det gäller ledarskapet. Så verkar det vara. Kvinnor och män kan be, profetera, sjunga, vittna, alla de här sakerna. Utan tvekan. Men just när det gäller förkunnelsen att förklara Guds ord så verkar det vara så att Gud har anförtrott åt män. Jag kan inte förklara varför, men det verkar vara så att han vill ha det så. Och dessutom ledarskap. Då. Titta på vilka som man avskiljer Nya Testamentet till äldste till exempel. Vilka som har pastorer i de olika församlingarna. Det verkar vara på det viset. Och det här tror jag har att göra med första Mosebok 2. Att vi har lite olika roll i relation till varandra. Men i den vertikala riktningen. Så är det öppet för alla att tjäna på samma sätt. Därför kan både män och kvinnor be i gudstjänsten. Därför kan både män och kvinnor profetera. Därför kan både män och kvinnor vittna. Därför kan både män och kvinnor sjunga och vad det nu kan vara för någonting. Allting. Men när det gäller att meddela, förklara Guds ord till varandra. Och när det gäller att stå längst fram och leda församlingen. Verkar det vara männens uppgift. Så ser inte folk på det normalt. Men när jag läser Nya Testamentet så ja, men det är den slutsatsen jag landar i. Jag ändrar mig gärna om någon kommer att visa mig att jag har fel. Men jag tänkte inte så för 20 år sedan. Då tänkte jag att det ska vara precis jämlikt och lika. Men då missar jag faktiskt första Mosebok 2. Att vi har olika uppgifter som vi är skapade till. Ja, ska vi läsa om det där? Ska vi titta i till exempel första Timoteusbrevet 6? Har vi fel där? Nej, jag menar andra Timoteusbrevet 6.
Andra.
Nej, det går inte heller. Det fanns inte ens. Ja, men nu. Nu ska vi se. Förlåt mig. Det är kapitel 2. Det står fel i mina anteckningar. Första Timoteusbrevet kapitel 2. Vi kan läsa från vers 1 där. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla ledande ställning, så vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant rätt det behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Till Gud är en och en medlare mellan Gud och människor, en människa Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt i härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Ser ni här nu, i början här talar han nu om frälsningen, det som gäller oss allihopa. Va? Och vad vi uppmanar först och främst till, bön. För att människor ska bli frälsta. Det gäller oss alla. Sen delar han upp det. Och så ger han specifika instruktioner först till män och sen till kvinnor. Då säger han så här. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. Det kanske är det som är vårt stora bekymmer en gång. Vi blir arga på varandra män. Och vi vill gärna diskutera och vara de som vet bäst i alla stycken. Så ska det inte vara i församlingen. Och så fortsätter han. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig kläddräkt med blygsamhet och gott omdöme och smycka sig inte med håruppsättningar med guld eller pärlor och dyrbara kläder utan med goda gärningar så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen utan hon ska leva i stillhet eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Det var inte Adam som blev bedragen utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon ska bli frälst under det att hon föder barn om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Ser att det finns skillnader här mellan våra uppgifter. I vår relation uppåt så är det precis lika mycket motorväg. Men när vi ska relatera till varandra så finns det lite olika saker. Det beror på att vi är skapade på olika sätt. Vi är bra på olika saker och Gud anförtror oss olika saker. Det är därför, om vi hoppar tillbaka till äktenskapet till exempel, som det står så olika. Det står ingenstans i Bibeln att, nu har jag den kanske till, men det står ingenstans att en kristen kvinna måste älska sin man. Däremot står att hon ska respektera honom. Men på många ställen står det att mannen ska älska sin hustru. Vad har det här att göra med? Men det är en bild på Jesus och församlingen. Vi kan aldrig älska Jesus så mycket som han älskar oss. Det är klart att han vill att vi ska älska oss. Det är klart att jag vill att min fru ska älska mig. Men det finns en gradskillnad i hur mycket Jesus älskar mig. Och hur mycket jag kan älska tillbaka. Det jag kan ge är respekt. Lydnad, vördnad. Och därför är befallningarna också olika. Sen kan man gå tillbaka och titta på första Mosebok där. Att det här som hände i tredje kapitlet hade kunnat sluta annorlunda om man och kvinna hade samarbetat. Vi ser att Eva hamnade ensam med orden till exempel. Adam stod inte där bredvid och hjälpte henne. Det var han som hade fått befallningen. Du ska inte äta. Han hade förmodligen pratat med henne. Men när hon brottats med det här, så var han inte där. Det är därför det är så viktigt att vi håller ihop och hjälper varandra. Med de gåvor som vi har fått, både biologiskt och andligt. Och de är olika, därför att vi är och ska vara olika. Och det är något positivt. Det är något väldigt, väldigt positivt. Jag tror också det är så här. Om vi tittar på hur samhället, vi kan sluta där och landa i lite grann i srut runt omkring oss och fundera på hur vi ska relatera till det. Ni ser att det här med psykisk ohälsa breder ut sig något fruktansvärt idag, va? Speciellt bland unga människor. Och nu är jag inte någon psykolog, men jag är ganska övertygad om att mycket av det här beror på att de får ständigt lära sig att ifrågasätta vilka de är. Och att inte lita på det, vad ska jag säga, den biologiska, vad ska jag säga, verklighet som de faktiskt lever med. Utan ständigt försöker definiera sig som någonting annat än vad de är. Och ständigt spränga gränserna och ramarna för vilka de är. Och jag tror att det där skapar väldigt olyckliga människor. Därför att man vet inte vem man är. Och dessutom tror jag man ständigt hamnar i en situation att man klarar inte av alla de här kraven som kommer då. Om jag ska vara fullständigt oberoende, låt säga att jag som man ska vara fullständigt oberoende av en kvinna. Därför att ensam är stark. Man ska vara autonom. Man ska inte vara beroende av någon annan. Så predikar människor i världen. Då måste jag ju lära mig allt det här som jag är så fruktansvärt dålig på. Jag kan inte hänga tvätt. Jag är värdelös på det. Varenda gång jag försöker så misslyckas jag. Lägg till det då allt annat som jag behöver en kvinnas hjälp till. Om jag, för att jag inte ska vara beroende av någon, måste göra allt det där också. Det skapar en fruktansvärd frustration hos mig. Om jag dessutom då får höra att jag borde kunna, därför att skillnaden mellan män och kvinnor är bara påhittade. Hur tror ni jag kommer känna mig då? Värdelös. Därför att jag inte klarar av allt det där som jag borde klara av. Det finns en mycket bättre väg. Vi bejakar våra skillnader. Vi ser dem som något positivt. Och så går vi hand i hand istället. Det tror jag är en mycket bättre väg. Jag tror att det skapar människor som är betydligt mer harmoniska och lyckliga. Nu håller pendeln på att svänga tillbaka lite grann. För nu har vi rört oss så mycket i en viss riktning i samhället. Så att en del människor börjar tröttna på det och säga att det här är inte klokt. Så här långt kan det inte gå. Men som Guds församling har vi faktiskt ett uppdrag att i kärlek hålla fast vid att vi tror att Gud har skapat oss till man och kvinna. Vi tror att det är någonting bra. Vi tror att det är någonting människor mår bra av. Vi tror också det att när människor blir frälsta så tror vi faktiskt att det blir en skillnad. Vi läste i början här i första Mosebok 3. De här spänningarna som blir när synden kommer in, det blir spänningar mellan män och kvinnor. Va? Och jag menar, hur mycket män har inte förtryckt sina kvinnor till exempel? Förstört, supit bort allt de har tjänat och så vidare. Men när frälsningen får komma in så tror inte jag bara att det är en fråga om att människors hjärtan helas, utan det helas också äktenskapet, det helas relationer. Det blir ju liksom... Det blir allting nytt på något sätt. Jag tror att det är viktigt. Jag är färdig. Har ni några kommentarer?
Det är ju otroligt mycket i den muslimska världen. Det här förtrycket som...
Ja, om jag inte minns fel så i vissa muslimska sammanhang så... Jag är inte säker på om det står i Koranen, men... missionärer har berättat för mig att det anses vara ett bevis på kärlek att man slår sin fru. Ja. Och att i en del sammanhang så visar de muslimska kvinnorna blåmärkena för varandra, så säger de så här, titta hur mycket han älskar mig. Ser ni hur sjukt det blir? Men det är det som synden gör egentligen. Den perverterar saker och ting, vrider till det, va? Nej, så de behöver uppleva frälsning och förändring i detta också. Någon annan?
Vi godtar bilden.
Vad sa du?
Jag godtar bilden.
Ja, du får säga vad du vill. Ja. Nej, men det är ju så här, va. Det jag har lagt fram nu är ju min uppfattning, va. Och jag menar inte att jag har rätt, utan den som har rätt jämt är Jesus. Va? Det är han som har rätt. Va? Och ni får pröva det här, ni får fundera över det och så får ni jämföra med Bibeln och se vad ni kommer fram till. Så är det.